Jag ska ta med er ut på djupt vatten. Jag ska tala med er en stund utifrån Guds ord. Utifrån frågan, för vems skull gör vi någonting? För vems skull? Jag ska bokstavligen ta er ut på djupt vatten och jag är 7 år gammal. Och jag är på sommarfritids i Stockholm där jag växte upp. Och vi skulle åka till sån här badland som fanns i Södertälje som heter Sydpolen. Och så vi åkte dit och det var en stor grej att först skulle man ta tunnelbana, sen skulle man ta pendeltåg. Det tog ju 1,5-2 timmar att komma dit och man bytte om och sen så var vi ut där och sen så lekte vi där i rutschkanorna under dagen och badvakter var i princip våra ledare då. Och sen så var det så att då och då så gick vågmaskinen igång. Så det var lite djupare vatten, det var inte så farligt djupt ändå. Så ledarna tyckte väl att vi klarade av det där ganska bra själva. Och jag minns jag gick ut där på det här djupa vattnet. Man skulle gärna komma åt någon sån här flytleksak som fanns där. Men det kom inte jag åt. Och jag kunde ju bottna så jag tyckte det kändes ganska så bra. Sen drog ju vågmaskinen igång. Och för er som har varit med om det så är det så att vattenytan, nivån höjs och sänks ju väldigt mycket. Så jag bottnar inte längre. Jag flyger ju med det här. Jag kan väl simma lite hjälpligt. Jag blir så stressad. Och om man är i vattnet och blir stressad, då blir man ju ännu tyngre av någon märklig anledning. Fråga mig inte varför. Jag kan inte svara på det. Jag begriper inte heller. Men jag ber det. Och jag minns jag tänkte där, jag fick ta mig till kanten för att komma åt någon liten grej man kunde hålla eller rep där som hängde. Jag kommer inte ihåg. Jag minns det så tydligt ändå hur jag är där. Jag minns till och med färgen på mina badbyxor. Det är sådana livsminne. Jag bara, nu drunknar jag, nu dör jag. Mamma kommer bli ledsen. Så kändes det. Sen kom jag tack och lov till kanten och höll i mig. Och klarade det. Jag vill ta er in lite grann på djupt vatten en stund och tala mer om frågan, för vems skull? Och för en och annan av er kanske det här känns som att men inte det här hårkliveri, är det här en viktig fråga? Men jag vill påstå att det är det. Så jag ber att du följ med en stund. Och jag hoppas och tror att när vi landar om ungefär 20 minuter, då så kommer någonting gott ha kunnat tänds i ditt hjärta som passar suveränt ihop med det som är dagens tema och det Gud säger att han sänder oss ut till stora, fantastiska saker. Så jag hoppas få ha med er en stund här. För vems skull? När jag är ungefär 13-14 år gammal så åker jag bil i Stockholm med pappa. Vi ska till Tippen i Årsta och vi bor i Enskede. Det är en resa på ungefär 20 minuter dit och sen 20 minuter tillbaka. Och jag hade en sak som frustrerade mig och irriterade mig med kristen tro som jag inte begrep. Och det var följande. Jag sa det till pappa vid det tillfället. Du, varför ska jag tacka Gud för någonting som jag faktiskt själv har gjort? Det är jag som gör det. Jag menar att mina betyg i skolan var liksom okej, liksom, och lite bättre ibland och sådär. Alltså, det är jag som har ansträngt mig för matematiken. Det är jag som har ansträngt mig för kemin och fysiken etc. etc. Om jag lyckas med någonting bra, varför ska jag tacka Gud? Jag var lite irriterad, upprörd, tyckte det kändes märkligt. Och så sa pappa till mig då. Orsaken att vi tackar Gud för allt det goda i livet som sker, det är att det är han som har gett dig förutsättningarna för att det ska kunna äga rum. Och så började han förklara för mig enkelt där han körde. Det var också sånt där life moment då det skedde ett skifte i mitt sinne. Det var att okej, det är Gud som har gett mig förmågan att tänka. Det är Gud som har gett mig en kropp som kan fungera. Det är Gud som har gett mig förmågan att kunna göra saker. Så till och med när jag själv upplever och anser att det här har jag ju åstadkommit och bör genom därför få liksom the praise för det. Så är det ändå så att orsaken att det kan ske är för att Gud har gett mig förutsättningarna för att det en gång överhuvudtaget skulle äga rum. Och då började saker och ting falla på plats. Okej, jag tackar Gud För att det gick bra i skolan, eftersom att Gud har gett mig förmågan att göra det. Eller Gud har gett mig en pappa som tvingar mig att göra mina hemläxor. Vad det nu kan tänkas vara. Han ger mig förmågan. Och det här går att dra ut på alla områden i livet. Bibeln säger att vi ska uppmuntra varandra, och det behöver vi alla göra. Och det här är inte i motsats till att jag säger jag är glad för dig Alexander, för att lära känna dig. Det är fantastiskt kul att få se det som sker. Jag är glad Kjell-Axel för att du supportar mig ibland i olika samtal och vägledningar. Jag är glad för att Simon sjunger så fantastiskt. Jag är glad Daniel för att du ordnar med ljudet och sköter det. Och igår kväll, alltså, ni som var på konserten igår, det var en sån professionell ljudbild att jag sa det till dig också, men många sa det var helt otroligt. Det var underbar kväll. Josefin som sjöng, och det är klart att du har övat tusentals timmar i ditt liv. Men att upptäcka att ja, jag blir glad när någon säger varför inte att du gjort det där, och man kan säga tack. Men i sitt hjärta förstå och veta att skälet att jag kan sjunga i ditt fall liksom over the top beror på att Gud har välsignat mig med en förmåga att det ska kunna ske. Och när det äger rum i ens hjärta, då fylls man med mer glädje. Och för den som går igenom den, så att jag bryter igenom den väggen, där man börjar uppskatta och tacka Gud för allt det goda som man själv gör, den stiger in i någonting nytt av liv och glädje. Då upplever man att det är ingen som helst kontrast till att själv vara glad för det man gör. Man bara tackar Gud och det blir dubbelt upp, det blir trippelt upp. Och det är det som delvis Petrus är med om idag. Han fiskar hela natten, den gången gick det inte bra. Men det gick ju inte dåligt varje gång, då hade han ju familj svultit. Han hade inte varit fiskare. I regel gick det ju ändå hyfsat bra för hans fiskerinäring. Han kunde ju försörja sin familj. Han var ganska bra på det, gick upp tidigt varje morgon, jobbade hårt. Och sen så kom det ett tillfälle då Jesus sa, gå ut på de djupare vatten. Men nu ska du kasta ut näten på andra sidan. Det är löjligt. Här ror man ut båten 10-20 meter till. Ja, vadå höger, vänster sida? Båten är ju bara så bred. Det spelar ingen som helst roll. Från vårt sätt att tänka. Vem är det som kastar i näten? Ja, det är Petrus. Vem är det som vet precis hur man ska göra det så att det faller snyggt över havet eller sjön i det här fallet? Ja, det är Petrus. Vem har säkert sytt ihop det här nätet? Ja, det är Petrus. Vem har byggt båten? Ja, jag vet inte. Kanske till och med Petrus det också. Han har gjort allt detta. Men nu gjorde han någonting tillsammans med vad Gud sände honom att göra. Och hans förmåga mångdubblades så att han fick en enorm fiskfångst som var så pass stor att han inte ens kunde dra upp den själv. Vad hade förändrats? Hans sinne hade förändrats. Vad hade skett? Han hade råkat den morgonen, det var naturligtvis orkestrerat av den helige ande, men han hade råkat i hans värld befinna sig vid stranden. Jesus gick dit, det var så mycket folk som kunde stå på stranden, så han sa till Petrus, kan du hoppa i din båt, rova ut en liten bit. Ja, sa Petrus, vi rovade ut en liten bit så han kunde predika från stranden och få lite akustikhjälp och inte bli så trängd. Och han satt där, Jesus satt i båten eller stod, och Petrus satt säkert i durken på golvet där, lyssnade, hörde fantastiska saker om att Gud är med mig, Gud är här, Gud han kan förändra omständigheter, Gud han är god, Gud han hör när vi ber. Någonting började förändras i hans sinne. Han har alltid varit en jude, han har trott på Gud, men nu började han möta den helige guden genom Jesus. Och sen i slutet av den här undervisningen, så kanske var en halvtimme, en timme, två timmar, tre timmar, det är ingen som vet. Så säger Jesus till honom personligen, ro ut nu, fast lägg näten på den sidan. Men vad spelar det för roll, säger han. Men han säger, jag gör det ändå, även om jag inte förstår allting, så litar jag på att du har en plan när du sänder mig. Och han går i tro, han går till och med i det vi kan kalla ibland för tvivel. Tvivel är ingen motsats till tro. Motsatsen till tro är otro. Att gå på bävande steg kan vara att gå väldigt mycket i tro. Och så gör han det. Och Gud gör någonting fantastiskt stort av att han säger, okej, då åker vi. Och därför har jag frågan, för vem skull gör vi saker och ting? Det finns enkelt uttryckt för tre olika kategorier. Antingen gör du någonting för din egen skull, eller så gör du någonting för andra människors skull, eller så gör du någonting för Guds skull. Och de allra flesta av oss, och vår naturliga utgångspunkt, det är att göra någonting för vår egen skull. Vi bygger ett hus för vår egen skull. Vi skaffar en utbildning för vår egen skull. Vi vill kunna försörja oss. Vi vill kanske få en, till och med en större inkomst. Vi kanske till och med ibland väljer en utbildning som vi inte ens skulle vilja göra. Men vi hoppas på större karriärsmöjligheter, större ekonomisk utmöjlighet och så vidare. Vi gör det för vår egen skull. Människor som skaffar barn. Ja, vi har 3 barn. Det finns liksom någonting, man gör det också ibland, eller ganska ofta. Man tänker, jag gör det här för min egen skull. Vi vill ha barn, vi vill skaffa barn. Som många uttrycker det. Så vare sig det gäller utbildning eller livet, så är det många som tänker, jag gör det för min egen skull. Och så är ett liv utan Kristus. Ett liv utan Kristus, det är me, myself and I. Det är jag, mig själv och mitt. För vi har lärt oss sedan barnsben, och till och med kanske hört mamma och pappa säga det när vi var i magen. Du kan bara lita på dig själv. Till slut kommer du besviken av någon annan människa. Du kan bara lita på dig själv. Ensam är stark. Du måste vara frisk för att vara sjuk. Etc. Och så det här matar oss. Så då har vi blivit tränade och så. Inte bara för att vi har hört det, utan det har också blivit lagt i oss inom syndafallet. Så vi tänker för min skull. Och när Jesus vill nå oss och leda oss till frälsning och tro på honom. När vi inte tror på honom. Då utgår han ifrån det. Han så att säga vet hur han ska fiska våra hjärtan. Så han liksom säger, jag kommer till dig för att välsigna dig. Jag kommer till dig för att hela dig. Jag kommer till dig för att ge dig en framtid och ett hopp och en mening. Och vi känner, det här talar till mig. Här finns någonting. Gud möter våra behov. Och sen händer någonting stort. När vi blir kristna, då har innan dess allting handlat om oss. Jesus säger, jag söker efter dig. Men när vi har blivit kristna, tagit emot Jesus, då ställs vi inför, kan man säga, ett val. Att nu kan vi fortsätta leva livet på samma sätt som innan. Och få väldigt få goda livsfrukter av vårt liv. Eller så kan vi byta perspektiv. Och då tänker de flesta för andra människor. Då finns det 2 alternativ till. Jag kan leva för andra människor. Göra gott emot andra människor. Och så tänker de. Jag ska vara en idealist eller någonting gott för mänskligheten. Och det är väldigt gott också. Det är bara det att lever du ditt liv på det viset, jag vill göra gott för andra, så kommer du kunna göra en hel del goda saker, men du kommer inte få vara med om det fantastiska som Petrus var med om. Han hade kunnat sitta där i båten, lyssnat på Jesus, tänkt, wow, Gud älskar människan, Gud är god, Gud har skapat den här världen. Jag vill bidra till en helare värld. Jag ska börja fiska, så gå upp en halvtimme tidigare, så jag fångar 10 extra fiskar som jag ger till de fattiga varje dag. Han hade kunnat ro ut sin båt en halvtimme tidigare, kämpa lite mer, fått lite extra och kunna gett en del av sin extra livsfrukt till andra människor. Så tänker många människor. Jag ger lite extra av min tid, mina pengar, mitt engagemang, mina tankar. Jag kanske anpassar min utbildning så att det blir mer inriktat på sådana saker. Och så upplever man en viss typ av tillfredsställelse och det är gott. Det är andra alternativet man har. Man kan göra saker för sig själv. Man kan göra saker för andra. Satsar man på den vägen men ändå finns och tar emot och läser Guds ord, märker man att det är någonting som skaver. Det här är inte ett fullt ut livet. Det tänker många, då tar jag det tredje. Då vill jag leva för Guds skull. Det låter ju fantastiskt bra. Och utgångspunkten är ofta att det känns väldigt starkt och positivt. Jag vill utbreda Guds rike. Vi ska bygga en synlig kyrka här på Sörbängen. Vi ska nå ut med det glada budskapet. Vi ska se till att människor får en helat hjärta. Vi ska låta människor höra om Jesus. Jättebra. Det är bara det att också det perspektivet kommer bara leda en bit men inte in i det stora. Petrus fick inte tips om hur han skulle bli en lite duktigare fiskare. Petrus blev inte åsagd att ta dina fiskar nu och be för dem. Han blev kallad till någonting ännu större. Och det här är min poäng nu. För vem skulle gör du någonting? Är det för din egen skull, för Guds skull? Är det för andras människors skull? Eller finns det en helt annat sätt att tänka? Och det finns ett helt annat sätt att tänka. Och det tänkesättet är. Låt din vilja ske. Livet är helt ihopflätat med att göra saker för sin egen skull och för andra människors skull och för Guds skull. Om vi försöker reda ut det här kommer vi aldrig lyckas med. Men Gud har en helt annan väg för oss. Han säger, följ mig. Följ mig. Det är därför jag sa, jag tar lite på djupt vatten här nu. För jag ställer en del frågor som vi inte ofta har ställt kanske. Eller jag vet inte hur mycket du har tänkt på dem. Jag gör det här för min skull, för andras skull. För en del tänker jättemycket på det här. Andra tänker mindre på det. Men det jag vill presentera för dig idag är ett annat paradigm. Där du inte ställer dig frågan, gör jag det för min skull, gör jag det för Gud eller gör jag det för andra? Utan tvärtom ställer du följande aspekt. Jesus, tidigare levde jag för mig, absolut. Men nu har jag upptäckt att du levde ditt liv och du lever så att säga för mig. Du har fyllt mig med din helige ande. Du har fyllt mig med din kraft. Du har helat mig, eller du fortsätter att hela mitt inre. Du fortsätter att skapa nytt liv inom mig. Som det står i andra Korintherbrevet, att vi har blivit tröstade för att vi ska kunna få trösta andra med den nåd som Gud har tröstat oss. Gud, du har en plan. Du har en väg. Och jag vill leva mitt liv vart helst du leder mig. Det kan te sig som att mina beslut, de välsignar mig, de välsignar andra eller de välsignar dig. Men Herre, jag litar på din nåd. Jag måste inte veta hur det hänger ihop. Jag förtröstar på att du har fyllt mig och du går före mig. Och du bereder nästa steg för mig. Vi vet inte vad vi kommer möta. Men innan levde jag för mig själv. Nu lever du inom mig. I grunden är det inte jag som lever för Gud, utan jag lever tack vare att han har blåst sitt liv i mig. Vart helst jag är, där är du. Vart helst jag finns, där vill jag se vad du tänker åstadkomma igenom mig. Petrus blir inte lite duktigare på sina förmågor. Han använder sina förmågor, men låter Gud förmera dem. Som vi talade tidigare här om engagemang. Jag nämnde Daniels fantastiska engagemang för djuret igår. Josefins sång och musik. Gud, han har förmerat, han har skapat en dröm. Han gör någonting inom oss. Han låter sitt rike byggas upp. Du behöver inte veta vad som ska ske. Men du behöver förtrösta på att han är med dig i båten. Och lyssna på hans stämma. Och lita på att han är hos dig där du är. Jesus, han ställde sedan en viktig fråga till den här kära Petrus. Petrus, eller han sa ett påstående faktiskt. Du har varit en fiskare efter fiskar, men jag ska göra dig till en människofiskare. Jag ska använda de gåvor jag har gett dig och förmågor. Jag ska ge dig nya kunskaper om mig. Och jag ska utrusta dig så att du får vara med om hur jag leder dig dit du går. Vet ni, den stora nåden att få uppleva och erfara också med sitt liv med Jesus, det är att man går från paradigmskiftet där många tänker, jag gör det här för Gud, jag vill utbreda Guds rike, till att du får erfara följande. Jag vill se och jag får vara med om hur Gud utbreder sitt rike igenom mig. Förstår ni skillnaden? Jag ska utbreda Guds rike. Många människor innebär att jag ska göra verksamheten större. Jag ska göra kyrkan känd och så vidare. Det är en annan sak. Till att säga, Gud, utbred ditt rike på det sätt du vill igenom mig var helst jag är. Så då orkestrerar han så att säga. Han leder samman människor till olika saker. Jag är fullkomligt övertygad om att den här kyrkan finns här för att sprida ljus och hopp genom människor. Men min önskan är inte att sitta på ett rum och komma på 10 sätt att vinna Sörbängen. Utan helige ande, led oss in i det du har tänkt. Vi får tankar, vi får idéer, vi får fundera och vi jobbar. Men grunden är, gör det du vill igenom oss. Jag tar in på djupt vatten nu och ställer frågor om, för vem skulle gör du saker och ting? Jag lärde mig som 13-åring. Jag hade tänkt, jag gör saker för mig och Gud är god och han är med, men det är ändå jag som åstadkommer det. Tills jag förstod, jag kan leva mitt liv där han gör sitt genom mig. Vad innebar det för mig också som ung? Jag vill ge ett exempel också för det. Jag minns väldigt tydligt när man var i 6-7 där. Jag och min kompis Gustav, vi brukade sova över hos varandra. Och ibland andra kompisar också. Och det var naturligt för mig, men jag visste ju, de var ju inte kristna. Det var mina kompisar i skolan. De visste jag var kristen. Jag har alltid gjort det jättetydligt av enkla anledningar. Det blir aldrig jobbigt. De visste alltid det. Och jag minns hur jag, de, vid ett tillfälle jag berättade, jag sa vi så här, som inte godnattsaga, men vi skulle somna i, han, min kompis låg där uppe, jag låg där nere i vår bankbädd, och så sa jag, du, vill du höra en berättelse från Bibeln? Jag kunde ju massa berättelser från Bibeln, jag har hört dem i söndagsskolan hela livet. Så jag berättade en berättelse om det. Nästa gång vi såg över, då sa han så här, kan inte du berätta en berättelse till för mig från Bibeln? Så att jag var 12 år, jag tog vad jag hade, och det var ingen prestation, bara en tanke, och han ville sedan höra och bad mig berätta igen och igen och igen. Ett par månader eller något år senare så sa han till mig, Jonas, jag funderar på att bli en kristen, sa han. Ja, det är fantastiskt stort, eller hur? Gud, han verkar i oss oavsett ålder, omständighet, förmågor. Försök aldrig vara någon annan, utan var den du är i Kristus. Notera att jag sa annorlunda mot vad människor säger i samhället. Bygger man sig att vara dig själv. Och det stämmer, men det bygger på att du förstår vem du är i Kristus. Så därför vill jag säga till dig, var vem den du är i Kristus. Vem är du i Kristus? Du är alltid älskad. Du är skapad med en intention. Gud är alltid hos dig. Vem är jag i Kristus? Fylld av nåd och kraft. Vem är jag i Kristus när jag är ledsen? Jag har min trygghet hos honom. Vem är jag i Kristus? Oavsett när livet går bra, när det går dåligt, så förändras aldrig din position ifrån vem du är i honom. Han är din vän. Han har förlåtit dig. Du vandrar i hans förlåtelse. Du vandrar i hans kraft. Du vandrar i hans nåd. Andra kan säga, jag tycker inte om dig. Jag bjuder inte in dig. Du får inte vara med. Du har fel kläder. Du har fel yrke. Du bor på fel gata. Men Gud, han säger alltid, jag längtar att få vara med dig. Du är min passion. Jag lever och dör för dig. Och jag har gett, som Bibeln säger, nya kläder. Jag är hos dig. När jag var utsatt, som jag berättade ibland när jag gick i nian, och var alldeles knäckt. Det som räddade mig, det var att jag visste vem jag var i Kristus som 15-åring. Han är min styrka. När mina föräldrar separerade och de var fullt upp, de mådde inte så bra under per år. Vilket man naturligt inte gör om man separerar. Det kan vara väldigt, väldigt smärtsamt. Det var det för dem. Så de var ju mina föräldrar, de älskade mig, men de var sårade under en tid. Jag hade också då en himmelske fader. Omständigheter kan säga, öken, missmod, depression, ångest, svårigheter, sjukdom och död och inget ljus. Och allt det är sant. Men det finns en sanning som överskyler allt detta. Det här är skälet varför jag har vita kläder på mig varje söndag. Det är något som överskyler de andra kläderna. Det är att Kristus är god och styrka och kärlek och omsorg och liv. Och om än du dör, vilket vi alla kommer göra en dag, då kommer du till himlen. Och när det här växer till sig i en kyrka, vet ni vad som händer då? Det är det som också delvis händer i vår kyrka. När det slår an i vår församlingsgemenskap. Och fler börjar leva. Okej, omständigheter säger, jag är inte värd någonting. Men Gud säger, jag är en ögonsten. Jag kanske inte har någonting att ge till andra människor, tycker de. Men nu har jag allt att ge till andra människor. Jag var utstängd, men Herren har välkomnat in mig i sin gemenskap. Därför vill jag leva mitt liv nu i gemenskap mot andra människor. Då öppnar grupper upp sig. Gemenskaper öppnar upp sig. Vad är det som händer? Är det församlingen som kommer på en strategi om att välkomna människor? Det är Guds ande som skapar liv. Och det här kan man uppleva som barn. Jag tog emot Jesus när jag var 6 år. Jag fick vittna för mina vänner på mitt sätt. Dela enkla bibelberättelser när jag skulle somna. Tyckte de var kul, som en saga för dem. Och sen skapade det tro när jag var 12. Min pappa undervisade mig om hur jag kunde tacka Gud för allting. Sen fyllde han mig med sin heliga ande när jag var 16 år och förstod jag. Gud är alltid med mig. Så till Sofia och Alexandra som ska ut på nya spännande uppdrag. Det är på allvar att Gud är med er. Var inte rädd, säger Jesus i sista raden i dagens predikan. I Guds ord. Var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land. De lämnade allt. Och de följde honom. Amen.